I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
På min taco har jag...
Är du bakis?
Ja, jag är lite bakfull. Okay, det är så sjukt okay. Att säga det. Ja. För jag är, vad heter det, jag är så himla noga och ordentlig av mig. Jag är liksom känd för att vara väldigt så här, alltså, väldigt så ordentlig, ordningsam, noggrann, inte liksom slira och festa. Så jag gillar ju inte att festa egentligen. Och jag tycker inte att det är kul på det sättet att vara med andra människor. Men, men igår så bara satte jag mig själv och skrev och drack lite vin på en bar. Mm. Alltså jag kände så här, har jag blivit typ Little Jinder nu?
Eller liksom fast då var det ju inte med andra människor om du satt själv och skrev
nej,
på en bar.
Nej, men precis. Men man så här, jag bara känner så här, har jag liksom långsamt blivit Nisse Hallberg? Eller?
Första steget.
Första steget, sen är det bara utför. Nej. Nej, men vad heter det? Jo, men lite bakfull är jag. Och det är helt okej att vara det en torsdag. Det är snart fredag. Så att Nej, men på min taco har jag... Alltså jag är gluten, inte glutenintolerant, men jag är överkänslig mot gluten. Så jag har nachos.
Vänta, vad är skillnaden? Vara överkänslig mot gluten och glutenintolerant?
Alltså celiakien eller intolerant, det betyder att du är, alltså du, om du äter gluten så kan du typ dö. Därför alltså, dina tarmar klarar inte av det. Och vad heter det, om du är överkänslig mot gluten så är det mer att du blir uppsvullen och får ont i magen och så. Och det får jag. Och jag kan ju äta gluten, men jag är så överkänslig mot det. Jag undviker det. Mm. Låtsas gluten inom situationstecken. Så här hippt liksom. Som alla liksom instartsmosor. Jag är låtsas gluten. Jag äter inte gluten. För att gå ner mammakilorna.
Jag äter inte bröd, men jag kan. Men jag gör typ det inte, för jag är lite halvgluten.
Ja. Typ den. Har jag börjat köra när jag började jobba på TV4? Nej, jag bara ska. Nej, men jag,
så då har du inte bröd till din taco?
Nej, jag har inte bröd.
Det är det vi försöker säga.
Nej, precis. Utan jag har nachos. Mm. Och sen har jag köttfärssås. Mm. Det ska vara riktigt så här stekt köttfärssås. Mm. Riktigt så här, inte så här mojsig med så här massa grädde och grejer. Utan det ska vara liksom ganska hård stekt. Mm. Och sen har jag då ost. Och sen har jag lite sallad. Crème fraîche är viktigt. Och massa guacamole.
Så inte gräddfil?
Nej, inte gräddfil. Nej, inte gräddfil. Jag har aldrig gillat gräddfil på tacos. Vem äter gräddfil på tacos?
Jag tror jag har gjort det fram till i alla fall något år sedan.
Vad är du för en människa nu?
Det har väl aldrig...
Nej, men har man inte crème fraîche? Jag har alltid tänkt så här, gräddfil är väl lite så här, det känns lite så här medelklass. Crème fraîche känns lite mer överklass. Nej, om man pratar i den termen. Jag känner så här, jag har, för alltså, gräddfil känns ju ganska platt. Alltså gräddfil generellt är ju rätt tråkigt.
Men är inte gräddfil funnits, det måste ha funnits längre än crème fraîche. Det kan vara lite så här...
Det kan det vara så.
Att crème fraîche alltså, är något nytt påhitt.
Jag tror det kanske kom på 90-talet. När crème fraîchen kom. Att det var liksom, eller början av 0-talet kanske. När alla skulle ha det i grytor, man skulle ha det till maten. Och, man skulle, och sen när det här LCHF kom. Då äter man typ lite någon köttbit, sallad och lite crème fraîche.
Ja, då har man en hel burk crème fraîche istället för allt annat.
Allt annat, precis. Så det har jag, inte gräddfil. Och sen så massa guacamole. Jag vet inte vad jag har mer, men ganska så här...
Det är inte så många ingredienser än så länge.
Nej, det är inte så himla många. Men jag vill att köttfärssåsen ska vara jävligt bra så här stekt. Att den inte ska vara lite så här bränd. Och att det ska vara så här, riktigt så här, osten som bara smälter. Det känns verkligen som en så här, riktig jävla LCHF-tallrik. It's a pretty good crowd for a Saturday. And the manager gives me a smile. 'Cause he knows that it's me they've been coming to see. To forget about life for a while.
Chanti.
Ja, hej.
Välkommen till podcasten Mina värsta gig.
Tackar, tackar.
Idag ska vi då prata om gånger det har gått för jävligt för dig på scen.
Ja.
Hur känns det?
det känns bra. Jag har ju gjort det här i så många år nu, så att det känns ganska bra att få liksom berätta lite anekdoter från ens gigkarriär.
Ja, och du har ju just i detta nu har ju du tagit, man ska säga, nästa steg i gigkarriären. Mm. Då du är en av fyra medlemmar i Mumbo Jumbo som går på TV4.
Ja.
Gyllene slotten.
Gyllene The Golden Hole.
The Golden Hole på TV4 under röstningen av Idol.
Ja. Precis.
Och det är i princip miljontittning.
Ja, vi ligger väldigt bra till. Alltså vi har nästan en miljon. Ja. Vi ligger på 800-900 ungefär.
Det är otroligt. Det är hur har det här gått till?
Ja, alltså jag ska kort säga att jag gjorde audition för det här för typ 2 år sedan. Och så lades det på is. Och sen så står jag på, det här är så jäkla sjukt, jag står på och jobbar på förskola i våras. Mm. Och får ett samtal från min läkare att jag måste byta tid. Hon skulle ringa upp mig. Och jag står och ungarna börjar så här springa runt efter lunch. Och så ringer det på någon anonymt. Och då tror jag att det är min läkare som ringer. Och jag brukar aldrig svara när jag jobbar. Men jag svarar för att jag tror att det är hon. Och då är det då Anders S. Nilsen som är producent för det här. Som ringer mig. Och han säger, ja hej, jag känner, hallå, ja, hallå. Det är Anders här, hallå. Ja, från parlamentet, ja hallå, ja. Jag undrar om du har en grej här nu, en tv-grej, om du vill vara med på det. Och då säger jag så här, ungarna börjar springa ut med sax och jag bara zoomar ut. Hej, spring inte med saxen, jag kommer om 2 minuter.
Och prioriteringarna förändrades.
Ja men precis, jag bara, jag måste ta det här, spring inte med saxar, hej då. Inte slåss. Så jag går ut och så pratar jag med honom och sen så bokar vi ett möte. Mm. Och så berättade vi lite, han berättade lite om projektet och sen gjorde jag en liten så här filmning i våras för det här med resten av gänget. Och sen så körde vi.
Det tycker jag är så häftigt ändå, för det här är liksom så här, för det som är, förutom att du liksom är stand-up-komiker så är du ju imitatör.
Mm.
Ja, det säger man, imitatör är ordet. Det har ju gått från att gjort på scen, lite grejer på YouTube, till liksom nu, TV4.
Mm. Mm.
Det är ju superhäftigt.
Det är jättecoolt, alltså, det är ju verkligen så här, alltså, också bra om man vill hålla på med och så här, stå på scen. Mm. Att man så här, säljer biljetter om man vill ha, om man ska ha en egen show eller så där. Så det är ju ganska bra att ha liksom, TV-grejer och så. Jag tycker det är jävligt roligt, det är mäktigt alltså.
Mm.
Och speciellt när jag så här, vad heter det? Jag gör ju väldigt mycket imitationer och det gör jag även på scenen.
Mm.
Så jag tycker om att så här blanda också och inte bara vara det här renodlade, men som är så här Rakel Molin eller Anna Blomberg, de kör inte stand-up utan de är ju skådespelare och har liksom imitationer och karaktärer som sin nisch. Men jag känner ju också att jag vill liksom kunna blanda det och kunna göra båda, så här, kunna imitera och även så här skämta om mig själv och min lilla vardag.
Men du sa ju här i början också att du har hållit på i några år ju.
Mm.
När började det?
Jag började 2010 och då anmälde jag mig till en humortävling för P3, Humorhimlen Live. Och
varför?
Men jag vet inte, jag bara gjorde det. Det bara kändes så här att jag gör det här och så gjorde jag det bara. Och så åkte
men hade
till...
du någon ingång liksom på det eller hade du, var du bara intresserad? Eller?
Nej, alltså jag fick bara någon snilleblick så att jag ska göra det här. Jag spelade in med min, vad heter det, iPhone. Nej, vad heter det? Vad heter
Pad?
Det? iPod.
Nej, podd.
iPod, ja. Som man hade förr i tiden. Som hade filmkamera. Så spelade in och så skickade jag det till Sveriges Radio. Och så tog de med mig och jag sa ingenting till mina föräldrar utan jag åkte upp i smyg.
Mm-hmm.
Och så var det Kodjo som satt i juryn.
Mm.
Och Josefin Johansson och K. Svensson.
Mm.
Och så vann jag första deltävlingen i Uppsala.
Mm. Hur många var med?
3-4 andra tror jag. Mm. 5 andra kanske, jag kommer inte ihåg. Och sen efter det så ville jag ju liksom hålla på med stand-up och så. Men då körde jag bara imitationer. Men då hade jag inte riktigt fattat vad det här med alltså stand-up egentligen innebär och vad det är för någonting med rutiner och skämt och punch och sådär. Så jag tänkte bara, man kan väl gå upp och säga något kul, tänkte jag. Nej, så funkar det inte alls det, om man vill ha lite mer sin renodlat och vara lite mer tydlig. Så då körde jag några år liksom till och från, men gick ju ganska bra så. Men min nisch var ju imitationer liksom.
Men då är det ju liksom från att du går från att göra din debut, kan man säga då, liksom i en tävling till att sen börja gå och köra på klubbar. Hur var den skillnaden?
Alltså markant, därför då var det ju liksom uppstyrt.
Du vinner ju även den tävlingen liksom, så du börjar ju på topp.
Ja men precis, det är det som är grejen. Det är så här 500 pers i lokalen på Katalin i Uppsala. Och jag är liksom 19 bast gammal och har ingen aning om vad jag håller på med. Eller vad fan jag är här. Och det är liksom livesändes ju i radio så det finns liksom sparat.
Finns det?
Ja det finns.
Då skulle måste jag plocka klippa ut någonting från.
Ja men du måste, jag vet inte om det ligger nog på SRs hemsida, Humorhimlen Live 2010 var det.
Då ska jag kolla upp det. Om jag hittar det så spelas det nu.
Ja. Åh herregud. Men då var det mest bara imitationer som jag körde. Men alltså, markant skillnad var ju att det så här är mycket mindre folk. Det går ner sig liksom. Man börjar ju på topp som du säger.
Mm.
Det är så uppstyrt, det är fint, det är liksom, man får lås. Det är så jävla dekadant.
det här kan jag vänja mig.
Ja men precis, eller hur? Och så går man liksom ner till någon så här klubb på Big Ben och bara, vad är min lås? Jaha, är det ingen som passar upp på mig? Jaha, ska jag inte myggas? Ska jag inte...
Men vad var då nästa gig efter det?
Åh, det var nog på en klubb vid, som Cecilia von Strokers hade i Zinkensdamm. Southside heter den. Jag vet inte vad det heter nu, men då heter det Southside. Alltså jag körde bara lite så här på lite så här olika. Mm. Jag hade ingen koll på vad jag riktigt gjorde.
Hur gick det då?
Ja, men det gick ju bra, för då hade man ju mitt kompisar med sig och så där, familj och vänner. Men sen så tog det ju tag, tog några år innan jag liksom verkligen började fatta vad själva så här stand-up är. Och alltså bygga skämt och vara, alltså framförallt vem jag vill vara på scenen. Alltså så här, jag vill inte bara gå upp och så här vara lite skoj. Mm. Eller liksom, jag vill också kunna säga något så här bra och ändå så här lite underfundigt. Jag vill liksom lägga ner tid på mina skämt och hur jag vill liksom, och oftast handlar det om så här energi, vad jag själv är någonstans i livet och vad jag känner för. Så det tog faktiskt några år innan jag verkligen fattade så här, vad jag vill göra, vem jag är på scenen och vad är just så här min humor. Så att jag testade mig fram till och från på olika klubbar. Sen började jag bli mer upptäckt av Moa Svan, som hade Humormaffian. Och så åkte jag runt med dem och sen så drev jag Stand Up Yours som låg på Kägelbanan. Och sen startade jag YouTube-kanal och sen där så började jag tilla in lite så här barnprogram och så här lite samhällsprogram och lite olika grejer. Och så Parlamentet då. Och sen så då Mumbo.
Så du är helt inne, liksom, du bara liksom egentligen en trappa hela tiden. Liksom,
ja,
här,
ja, men nytt, verkligen.
Du dök upp något nytt och sen dök upp något nytt.
Ja, men verkligen. Det var ju så. Alltså, det var verkligen så här, det är ju verkligen så här, alltså, drömkarriären, att det är verkligen bara att jag får resultat också. Men då har jag ju lagt ner 758 000 timmar på så här, skriva. Och jag kan ju säga så här att jag hade ju inte suttit här om det inte vore för YouTube. Alltså, jag har ju lagt upp klipp flera gånger i veckan. Eller flera gånger, typ en gång i månaden. Eller varannan vecka. Och verkligen haft en kontinuitet och byggt upp det. Och via där fått andra jobb. Framförallt skådisjobb och röstjobb och så. Så att det handlar om att liksom så här, 10 000 timmar ger ju resultat. Så att jag har ju verkligen offrat så jäkla mycket.
Du, vi har ju några standardfrågor här i podden. Den första kommer här. Och det är, hur hanterar du misslyckanden?
Och,
i stand-up och i livet.
I stand-up och i livet, okej.
Är de kanske samma? Eller?
Ja.
Kan du skilja på livet och stand-upen?
Ja, jag kan faktiskt göra det. Jag är en av de få som kan det. Nej, men jag, så här är det. Jag är, alltså stand-up och framförallt det jag gör, det jag skapar, där finns det ju också en spärr. Därför att där är det jag som är ytterst ansvarig för hur jag vill att det ska bli och hur det ska gå. Men det är alltid jag som kan, jag styr liksom det jag gör. Det jag gör på scenen, alltså mina gig, alltså allt jag gäller fakturering, alltså whatever, allting som rör liksom min karriär kan jag styra nästan. Och där är det liksom inte en, det är inte så himla, det är inte så emotionellt på det sättet. Så att jag kan hantera misslyckanden ganska bra, just därför att jag blir taggad av det, jag blir så triggad, okej, du sa nej till mig, alltså jag ska visa dig din jäkel, okej, du kommer ringa mig om 2 år. Jag lovar, du kommer ringa mig. Och det så här, jag blir triggad av det på något vis. Men privat så kan jag bli väldigt deppig och ledsen och älta och bli väldigt så här, gå ner mig på ett sätt och ta väldigt illa vid mig, oavsett vad det är, om det gäller kärlek eller kompisar eller så, så kan jag gå runt och liksom analysera på ett sätt. Det finns liksom ingen riktig spärr, men jag är mer rationell när det gäller min karriär och mitt jobb, därför där är jag som bestämmer, där är jag som är ansvarig.
Men har det alltid varit så, eller är det någonting du har lärt dig längs vägen, ska säga?
Jag tror jag har lärt mig det längs vägen. När jag var yngre, när jag inte höll på med det här, så var jag ju väldigt emotionell och känslig och så, upp och ner. Känslorna utan på kroppen. Men sen när jag har lärt mig, när jag börjat jobba med det här och haft det här, alltså börjat ha det här som yrke. När man fattar bara, det här är mitt jobb. Jag ska stå inför typ 500 pers ikväll och tjäna så mycket pengar som jag gör på typ en månad på förskola. Alltså på det gör jag på typ 20 minuter.
Men blir det inte emotionellt på något sätt då, känner du?
Jo, men det blir mer än, alltså, det är en, alltså, ja, det blir emotionellt, men det blir inte den, alltså, hjärta, alltså, själsliga på något vis. Det blir mer, det är emotionellt, fast men det finns en spärr där som är, ja, den är mer, alltså, den är mer, så, vad säger man, hållbar. Alltså, det är mycket bättre faktiskt när det är liksom min karriär, om jag misslyckas med det. Jag kan bli ledsen och så, men jag blir ändå triggad av det, för den där är det jag som bestämmer. Men privat, om jag liksom misslyckas i kanske kärlek, då blir jag alltså, jätte...
Det här är jag som människa.
Ja, men precis,
annars var det jag som karaktär.
Ja, verkligen. Ja, men jag blir mer ledsen. Jag blir mer så här upprörd. Men nu under den här resan som jag gör nu med Mumbo Jumbo så har jag ju lärt mig väldigt mycket med att så här, bli mer rationell och inte för emotionell och kunna stänga av mer. Därför man är ju, alltså alla går ju runt och så här, pratar med sig själva i karaktärer på Filmhuset. Det är hur många gånger de, så här, vi spelar in olika sketcher. Jag går runt som Maria Montazami med så här, blond peruk och med så här, platåskor och bara jättekul. Nej.
Har du någonsin funderat på att sluta med det du håller på med?
Ja, den tanken kom i våras när jag jobbade på förskola och hade det väldigt tufft ekonomiskt. Mm-hmm. Så då tänkte jag så här att det här funkar inte. Mm. Jag måste ha ett riktigt jobb, jag måste plugga, jag kan inte vara frilans och jobba extra och bränna ut mig och knappt tjäna några pengar och så här, bo hemma hos mina föräldrar och sen bo i stan ibland hos kompisar, alltså det funkar inte. Så då tänkte jag så här, jag måste sluta med stand-up, jag måste sluta vara frilans.
Mm. Men det är ganska nyligen liksom, så det är ändå liksom från att du ändå liksom har fått det som du gör nu, från att du ändå varit ganska nära att kanske inte gjort det alls liksom.
Ja men precis, men jag tror så här, det handlar om att aldrig ge upp, det handlar om att bara fortsätta och rida ut stormen och så här, se möjligheterna. Okej, nu har jag typ inga pengar, okej men då får jag väl jobba på förskola då, då får jag väl sitta i någon reception på, någon, på något företag, ja men då får jag väl göra det då, alltså bara jag klarar mig liksom ekonomiskt. Men då var det första gången, typ, det var typ januari, där jag bara, fuck it, jag slutar med det här. Och så ringde jag min mamma och grät och hon bara, ja okej, men jag tycker inte du ska göra det. Men du bestämmer själv, du ska fortsätta göra det här. Och så fick jag liksom ett långt sms när vi hade lagt på från henne. De säger, ja du ska göra det här, du är menad för det, fortsätt, du får bara, vi finns här och stöttar dig om det är någonting, men du ska göra det här. Det är bara så här det är, du har valt den här banan, det kommer vara tufft ekonomiskt. Så det är bara rida ut stormen. Mm. Så det var skönt att så här, ändå hon tog ner mig på jorden och bara, det är det här du har valt, du måste fatta det, att bara, du, alltså, det här är liksom, du är inte Schyffert, det finns inga Schyffert miljoner på ditt konto, kanske det kommer aldrig finnas heller, alltså så, men det är bara att fortsätta kämpa även fast det är jävligt tufft ekonomiskt. Det är när det är tufft ekonomiskt som jag tänker att fan shit, man kanske ska göra något annat. Det här lite plan B-grejen.
Värsta ögonblick hittills i din karriär som inte behöver vara kopplat till ett dåligt gig?
Åh, gud. Ja, ska vi se. Det var nog... Ja, det var för typ ett och ett halvt år sedan när jag körde på en stand-up-klubb. Jag ska inte säga vilken det är.
Varför inte?
För jag vill inte. Det är sekretessbelagt.
Okay.
Och jag körde och det gick sådär. Det gick halvbra. Men då fick jag ett mejl av klubbägaren efteråt och sa att... För personen var inte på plats. Men personen ville ändå peta i mitt material. Och så här, personen hade hört från dem som hade kört med mig att det inte var bra och att det var gick svajigt.
Så alltså en person som inte är på plats säger liksom så här, hur det var typ?
Ja, alltså så. Och då fick jag inte komma tillbaka. Det här funkar inte. Jag måste ha liksom hög standard på min klubb och så. Och jag bara, okej, fan. Och då så här, blev jag jätteledsen. Men då var det då en annan så här, kollega till mig, då, komikerkollega som hade... Som inte hade koll på mig privat. Som gillade inte mig privat. Alltså det var något så här. Och då ville den personen snacka ner mig lite grann. Så att den hade gått och tjallat till den här klubbägaren då. Och då ringde jag upp min agent, Sara Liljedahl, som är underbar. Och bara gråter. Då var det liksom, fick klockan så här, 10 på morgonen, en måndag morgon. Och så här, vaknade upp utvilad och så här, hade så här, varit duktig, hade tränat dagen innan och tänkte, idag ska jag verkligen ta tag och verkligen fortsätta. Får det mejlet och bara bryter ihop totalt och bara gråter och gråter och bara, personen var ju inte ens på plats, hur kan den bara peta i mitt material? Alltså jag fattar att det inte gick bra, men alltså hur kan du göra? Så kan han göra så här liksom?
Hur tog man det vidare sen då? Eller vad hände?
Liksom? Nej, men jag bara lät det vara liksom. Men nu har personen hört av sig till mig igen och frågat om tider. Så att jag fick min revansch. Jag sa det, du kommer ringa mig om 2 år. När jag har kommit upp med, du kommer ringa mig.
Ja, och det gjorde du.
Ja.
Underbart.
Ja.
Revenge. Gillar när värsta ögonblicken får ett lyckligt slut ändå.
Ja, men verkligen. Det är värsta sagan ju. Ja. Så här.
Du, det här är sista frågan innan vi går in på det denna podd faktiskt handlar om. Och det är, vilken egenskap skulle du säga är din absolut sämsta som människa?
Sämsta som människa? Oh, vi börjar lågt.
Ja, ja.
Det är nog att jag kan vara ganska... Alltså jag är ju introvert. Jag får inte energi av att vara med andra människor. Jag får energi av att vara själv.
Mm-hmm.
Så att då pågår det mesta i mitt eget huvud. Och det är att jag kan älta väldigt mycket.
Mm.
Jag kan gå upp i saker och ting som jag egentligen inte borde. Bli väldigt så här, emotionell i vad gäller relationer och kompisar och sådär. Så att
det blir större i ditt eget huvud.
Ja, än vad det egentligen är. Och det är det som hon säger, Lena Andersson, författaren, att man ska ju inte blanda rationalitet med känslor. Det hör ju inte ihop, men det är svårt att inte göra det. Eller du måste ju någonstans kunna förhålla dig lite rationellt. Men jag blir väldigt emotionell och väldigt mycket känslor och sådär, och går upp i varv och kan älta väldigt mycket. Så det kan jag nog säga är min största...
Har du drabbat dig negativt någon gång?
Mm, det har jag gjort. Att jag har gått ner mig väldigt för mycket i saker och ting som jag inte borde. När alla säger bara släpp det, droppet. Och jag fattar inte människor som bara kan släppa saker och ting. Så jag blir så här, fast du måste väl ändå kunna prata. Vi måste väl kunna prata om det. Vänta på mig. Jag beundrar människor som kan släppa saker och ting ganska omgående. Vad gäller liksom typ att bara, men jag blev dumpad av min kille. Men då ska jag ligga direkt samma kväll. Jaha, men betyder inte det här? Nej, jag ligger direkt. Jaha, okej. Okay, det är eloge till dig då. Så här. Du kan bara droppa det liksom. Så att jag... det är nog min värsta egenskap, att jag ältar. Och sen att jag faktiskt kan ibland bli rädd för att jag är lite otrevlig. Men det är för att jag så här, det är när jag är stressad och pressad. Ja. Då är jag väldigt så här, då är min stubin väldigt, väldigt kort. Så då kan jag bli väldigt korthuggen och väldigt så här, alltså på och bara nej. Verkligen, zooma ut på något vis. Att inte svara på tilltal eller att jag...
Och så om det kommer någon stackars kanske praktikant på en produktion och du bara snäser.
Ja, nej, utan det är mest bara när vi går på, vad heter det, alltså, innan vi går på tagning eller när vi bandar och sådär. Så kan jag bli väldigt så här, då ska allt vara precis på perfekt. Jag ska det nu, punkt. Okej. Du än fixar det här åt mig? Jaha, nej. Är det ingen här som ordnar det här åt mig? Jaha, okej. Okay, ja då, vi ska vara där om 10 minuter. Har ni ordnat det? Alltså man kan bli så här på. Och då kan jag ju då lätt uppfatta som att jag är otrevlig. Men det är mest bara så här att jag är så himla stressad och vill verkligen kunna göra mitt jobb.
Och med de orden så går vi in på det denna podd faktiskt handlar om. It's a pretty good crowd for a Saturday
and the man. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Manager gives me a smile, 'cause he knows that it's me they've been coming to see, to forget about life for a while.
Kära Chanti, nu ska du få berätta för mig om gånger det har gått lite sämre för dig på scen.
Nu kör vi. Håll
i
hatten.
Jag är nyfiken. Jag vill höra.
Ja. Håll
jag tror att du kan vara ärlig med dig. Ibland så tror jag inte att folk är ärliga i min podd.
Jaha, du tror det? Att de hittar på lite grann?
Nej, hittar på men kanske förskönar.
Jaha, absolut.
Nej, vänta, här bara, jag bara känner på mig att nu kommer vi få höra guld.
Nu blir det guld. Nu blir det bombguld här. Kapisch. Nej, men jag var inbjuden för typ något år sedan att uppträda på, vad heter det, en tillställning som anordnats av ett för Antonia Axelsson Jonsson.
Det
är hon som är del och startar Willys.
Okej.
Okay. Någon foundation till henne. Och jag blev inbjuden typ i 3-4 månader innan. Åker dit och liksom pratar, och det är liksom, det är så här, de har seminarium på dagen, det är liksom Ola Rosling, som är Hans Roslings son, ska föreläsa. Det är liksom massa akademiker, det är liksom, alltså,
Men är det stand-up cred? Eller föreläsning
nej,
du ska ha?
Det är stand-up jag ska göra. Okay, jag ska ha underhållningen. De ska ha ett seminariedag och det är liksom det är föreläsare med Ola Rosling som är Hans Roslings son. Det är liksom massa andra så dekadanta kreddiga coola människor.
Men det låter lite som då är det så här, ska du komma in och alltså här, nu har vi massa seriöst här. Nu ska det bara komma lite lite kul.
Ja, det var lite så här, en clown till kaffet. Så jag skulle uppträda till vad heter det, desserten då. De skulle ha, de haft seminarium hela dagen och sen skulle de ha middag och sen så skulle jag komma då till efterrätten och då uppträda för dem. Och det här var på Fotografiska i Stockholm. Det är döflådigt. Det är liksom alltså hela alltså typ Stockholms kulturelit är där. Bahar Pasch, Jenny Strömstedt, Britt Stakston, det är liksom Ebba Kleberg från Sydow, det är liksom bara media och kultur och det hela den svängen är det som
det,
sitter.
Det är personer man inte vill bomba inför och det är personer man väldigt gärna vill se bra inför.
Exakt. Och jag var där, jag hade liksom tagit ledigt från mitt då förskolejobb som jag hade och jag kommer dit tidigare för de vill liksom, ja men vi har tagit ett möte nu innan, det vore jättebra om du kan komma på plats lite tidigare så kan vi prata om upplägg och så kan du få inspiration under kvällen för kvällens material. Och jag kommer dit, jag lyssnar lite på föreläsningar, jag går och liksom repar, jag liksom minglar lite med folk runt omkring där, hälsar och så. Och så börjar middagen och pratar liksom med folk innan som jag känner lite grann innan, Mishti Stark och så, och Barbash som jag pratar lite med och de säger att men det kommer gå skitbra. Vi är jättetaggade nu. Och sen så...
Du är inte där som någon form av överraskning.
Nej.
Liksom, det är inte den typen av företagsgrej.
Nej, utan då folk visste att det var annonserat ut i som flyers. Så att jag går och repar och så. Och sen så säger de till mig, de som arrangerar det. Men nu börjar vi få igång här. Vi blir lite sena. Kan inte du gå upp nu? Och då håller de precis på att duka av förrätten. Och jag känner bara, nej, jag tror att vi ska vänta. De måste fyllna till lite grann. De är dödströtta. Jag känner bara så här, det är en tisdag i oktober. Jag känner bara så här, vi väntar till efterrätten. Nej, det gör vi inte. Så att när de håller på att duka av efterrätten då, eller förrätten, och ska duka på varmrätten då, så går jag på scenen. Och scenen är alltså, den står liksom inte i mitten, utan den står liksom längst i hörnet. Och det här är liksom ett, första är rummet inte uppmyggat, så att man hör inte. För andra så är det liksom pelare i vägen, så att det är liksom runda bord. Så att vissa människor sitter ju bakom en pelare vid ett runt bord. Så att det är liksom portionerat ut och jag står inte ens i mitten av rummet, utan jag står liksom vid sidan. Och det är liksom döflårigt, det är liksom utsikt över hela Djurgården, det är liksom alltså båtar som går, det är liksom så här panoramafönster, det är fina gas, allt är bara top notch.
Det är liksom långt ifrån källaren på Big Ben. Liksom.
Men precis, och jag ställer mig på den här lilla scenen. Mikrofonen är som en så här, det är en sladdmikrofon i en förstärkare. Och jag börjar och bombar totalt. Ingen garvar. Alltså inte ens när jag imiterar Maria Montazami skrattar de. Och jag bara känner så här, man bara känner så här, okej, rädda det här nu. Okej, jag är liksom, jag har ju bokat för det här. Jag får betalt för vissa minuter. Kör, rid ute. Okej. Alltså antingen får jag bara ta det att de bara skiter i det, jag får gå ner i pris i så fall. Men den här pressen man får när man står där och man bara känner hur man bara kallsvettas och bara, hur fan räddar jag det här? Hur i helvete räddar jag det här? Jag håller på sen klockan 7 i morgon bitti i morse. Hur fan gör jag det här? Hur fan gör jag? Så att jag står där på scenen som är pytteliten och bara känner hur jag liksom kallsvettas och liksom bara pulsen är skyhög och jag bara, rädda det här, hur fan gör vi? Och det är bara stoneface. Vi har liksom någon kille som sitter längst fram där vid någon runt bord som fortfarande sitter och äter och tar och så här, någon så här pärlhöna som man liksom sitter och liksom drar.
Man hör så här bestick som slår mot porslin.
Ja, men precis. Och det, och bara, alltså, jag bara, hur fan räddar jag det här? Och så gjorde jag skulle köra typ en kvart. Jag fick köra typ 7-8 minuter körde jag. Och sen så bara går jag av scenen och går bort till arrangörerna som bara, jag gjorde så gott jag kunde. Det är lugnt, du gjorde så bra du kunde. Och jag bara, fast det är ändå ni som har fått hit mig. Ni har verkligen så här pushat för det här. Alltså, ni har verkligen så här... Och bara, från det att bara, åh vad glad, vad kul att du är här. Ja, du gjorde så gott du kunde. Verkligen från den till den. Så att, ja, det var verkligen... Jag tänker också att det är väldigt så här lokalbaserat. Att det är så här, för att det är så en jävla fin lokal. Då vill man ju inte att någonting ska falla mellan stolarna. Liksom.
Så nu när du tänker på Fotografiska... Då är bara dåliga minnen.
Bara dåliga minnen.
Det är ett skitställe.
Det är ett skitställe. Jag går aldrig dit igen. Ska vi gå på dejt? Aldrig till Fotografiska. Jag har inte sagt Fotografiska. Nej, men aldrig Fotografiska. Hör vad jag säger.
Oh. Har du något mer?
Ja, det har jag. Men det här var en föreläsning.
Okay.
Och då hade jag också förberett mig jättemycket.
Det var vilken typ av föreläsning?
Det var en föreläsning om min uppväxt och skoltid. Och jag skulle vara på Gotland och föreläsa. Jag och Kalle Zachary Wahlström.
Mm-hmm.
Och vi förberedde mig ganska noga. Alltså väldigt så här... Får liksom ringer arrangören och pratar om hur det funkar och sådär. Och så visar det sig då att det är en skolklass, olika skolklasser på högstadiet. Och sen så är det för föräldrarna då, och lärarna på kvällen. Och jag förbereder mig, jag kommer dit. Och sen så går jag upp på scenen. Och det första blir är... Åh, du är från Indien! Åh, är det lite curry eller? Åh, var i Indien är du ifrån? Åh, du är från Indien! Åh, curry namnam! Åh!
Och då får alltså eleverna då?
Eleverna, högstadieeleverna. Ja, jag bara tänkte, förstås högstadieelever, förstås. Och bara, är det Bollywood eller dansa lite för oss?
Är reaktionen då att folk så här försöker hyscha en sån här person? Eller börjar folk skratta? Eller vad gör du i det läget?
Alltså klasskompisarna började ju garva lite höhö sådär. Men sen så lärarna fick ju säga till. Men det blev ju... Alltså jag kommer inte ihåg så jättemycket, men jag tror inte att de gjorde så där jättemycket för att få bort dem. Jag tänker bara så här, men ut med dem bara. Sätt inte liksom högstadiegrabbarna längst fram, sätt dem längst bak. Mm. Och sätt dem inte i grupp. De ska sitta själva, de ska inte sitta med varandra. De triggar varandra.
Mm.
Så. Och då kände jag bara så här, jag skulle köra en halvtimme. Jag körde 7 minuter. Alltså jag ändå så här tragglar mig igenom de där jävla 7 minuterna. Och efteråt säger arrangören bara, ja, men duktig du var när du gjorde den här indiska rösten. Det var ju kul. Jag bara, men alltså det här är ett jävla skämt. Du har liksom flugit hit mig från Stockholm till Gotland. Du har betalat liksom resan, jag har betalat det, ge mig gage för att säga, ja det var kul när du gjorde lite indiska rösten.
Men det känns ju också liksom så här för... Alltså jag gissar liksom att en del av föreläsningen liksom handlar om liksom rasism och
ja,
sånt.
Så då
är det är så jävla märkligt.
Nej, men det är så jävla sjukt. Och jag bara, fast alltså vänta lite nu här. Alltså du sitter och säger det här till mig när du ska liksom vara, alltså du har arrangerat en kväll för liksom mångfald för ungdomar och du sitter och bara, åh, det var kul när du gör lite indiska rösten, det var ju roligt.
Det är så,
man bara,
jävla dumt.
Det är så jävla plumpt. Och jag bara, och det var då jag kände att jag bombat inför Kalle Zachary Wahlström. Bara så när man bara gör bort sig. Det var så pinsamt.
Fast då är det inte, vet ni om det är så mycket, alltså där ska man nog inte känna att så här, du är bomb, för det är liksom så här, vad fan ska man göra liksom, när det står folk och skriker rasistiska grejer liksom.
Mm. Nej, men precis, men jag tror också att det handlar om så här, att när jag själv är dålig och andra tycker man är dålig, när andra tycker man är dålig, det är då blir man rädd för att man själv ska uppfattas som dålig och att man blir rädd att folk som man tycker är lite coola och kreddiga och som är så här bra, att de ska tycka man är dålig också. Så att det blir så här, vad heter det så hamsterhjul.
Mm.
Även om jag kanske inte tycker att jag är dålig, men då blir så här, de tycker jag var dålig. Är jag dålig?
Ja.
Tycker du att jag är dålig?
Det blir bara en ond cirkel.
Liksom. Ja, men precis. Så då är det mest bara så här, en känsla i mig.
Men körde du för föräldrarna sen på
kvällen? Ja, jag gjorde ju. Jag tragglade mig igenom den här jävla dagen.
Alltså, var de likadana som sina kids?
Ja, de var ju lite mer lugnare.
Ja.
Det var inte lika obehagligt. Men det var spännande när man har... Så här, jag var bokad ett halvår sedan innan. Jag hade förberett mig som fan. Och bara, allt bara fallerar. Men det är också de här giggen när man blir... Alltså när det är så himla hög så rullians på det hela.
Mm.
Oftast när man är bokad liksom, ett halvår innan.
Mm.
Så tänker man så här, okej, nu har jag preppat för det här. Det har varit bokat sedan den här tiden. Antingen bombar man, eller tror jag det är halvbra, eller så blir det skitbra. Men oftast är det som är så här, när det är så lång framförhållning på det. Och när det är så himla uppstyrt på det, som fotografiska eller det här, då finns ju risken att man går in i det för mycket eller så här, för man kan liksom inte kontrollera om det kommer en månad innan, då är det en sak. Men ja, men det är ofta på föreläsningar som jag har liksom bombat eller där det liksom det har blivit häcklad och liksom.
Varför tror du att det är det?
Ja, men det är för att jag kanske har liksom lite ungdomar, det är unga människor och de är väldigt pratsamma. När de inte ska.
Men är
det
att man liksom så här, för stand-up då ska du bara gå upp och vara skoj och kul och här ska du komma in med en åsikt och då är det kanske folk inte håller med det på samma sätt.
Nej, utan det är mest bara att de vill, alltså, det var ju bara häcklare, alltså, de lyssnar ju inte utan de bara, brun, Indien, är det Bollywood, dansa lite för oss. För det är det första de ser, det är en tjej från Indien, kan du dansa lite Bollywood? Man bara, du är ju inte klok. Så att,
då bevisar du ju att det behövs i en föreläsning.
Ja, gud ja, absolut. Och så. Men sen så är det ju så att eftersom jag håller på väldigt så här, ganska, alltså jag började ju ganska högt med, liksom, med Uppsala där. Och sen har jag ju liksom upprätt med Moas van och så. Och det var ju på väldigt så här, fina ställen, så här, kulturella sammanhang, så här, feministiska eller queera eller så här, politiska sammanhang. Så att jag var ganska van att så här, stå inför människor
så kultureliten eller väldigt så här, kulturella uppsatta människor, högt uppsatta människor i mediasverige och kultursverige och göra bort mig lite grann. Så att jag är ganska van vid det, så att det står där och det är så himla fint, och då tror jag liksom att man lägger så mycket, man sätter det på en piedestal, att så här kommer lilla jag på den här fina lokalen med de här högt uppsatta människor, ja, för det har varit trevligt. Så att det blir som en jag sätter dem på en väldigt hög piedestal, och då är jag kanske rädd för att göra bort mig, och då blir det ännu värre än att bara, om jag är bort mig på Big Ben är det något helt annat. Men att göra bort sig på en, så här, ett fint kulturellt så här, evenemang och total bomba och stå med liksom mössan i handen och skämmas och bara, ja, du gjorde vad du kunde. Man bara, jag har varit förberedd. Jag har mött med er på Djurgården i er fina kontorslokal och suttit där. Alltså. Men alltså, jag har ju gjort det här i så många år nu och uppträtt liksom, med Moa Svan på olika ställen i Stockholm och liksom, för olika människor. Och alltså, jag har ju liksom stått och varit så här, gjort imitationer inför de som sitter i publiken. Hon tvingade mig att göra Tina Rosenberg en gång på Rival för typ flera år sedan, och Tina Rosenberg sitter i publiken, och jag hade ingen riktig koll på Tina Rosenberg, men Moa Svan, hon är så förtjust henne, så jag ställer mig i någon kavaj och imiterar Tina Rosenberg och bombar totalt, och längst fram sitter Jonas Hassan Kemiri och bara sitter och skruvar på sig, och jag bara,
åh, det gör så ont.
Alltså det, och det var liksom fina Rival liksom. Alltså de fina logerna där. Ja, det var bara hemskt. Och jag tror bara, Kajsa Grytt som kom fram till mig efteråt. Bara, eller innan bara, jaha, ska du sjunga här ikväll? Jag bara, nej, jag ska köra stand-up. Jaha, vad kul. Men du sjunger inte? Nej, jag ska inte sjunga.
Och alltså, jag bara, pratade med Tina Rosenberg efteråt då?
Nej, jag gjorde inte det. Nej, det gjorde jag inte.
Gick inte fram och tittade henne i ögonen och sa,
nej, alltså, jag gick, när jag var klar. De var inte klara för kvällen. När vi var klara, då går jag i pausen, för jag vill inte, jag ville bara stå på Slussen och bara grät för att det var så pinsamt. Och jag såg hur liksom Jonas Hassan Kemiri sitter så här. Så här, liksom ett litet leende, man har inte riktigt fattat vad det är. Alltså det var så otroligt dåligt. Alltså det var bara pinsamt. Jag bara skäms ihjäl.
Du Shanti, jag tror att vi ska börja avrunda.
Ja.
Ja, tusen tack för att du tog dig tid.
Tack för att jag fick komma hit. Hoppas du fick lite gig gold.
Ja, men det fick jag, tycker
jag. The golden gig hole. Bomba inför kultureliten, det kan du skriva. Göra bort sig inför högt uppsatta människor.
Det har du gjort.
Det har jag gjort. Göra bort sig inför kultureliten.
Är det någonting du vill göra reklam för innan vi avslutar detta?
Mumbo Jumbo, fredagar 20:30. Vi har två avsnitt kvar. Parlamentet kommer, när släpps det här?
Det kommer släppas nästa fredag.
Nästa fredag, ja. Nej, men ni kan kolla på mig i parlamentet. Kan ni göra.
Sen kan man även gå in och kolla på det efterhand.
Man kan gå in och kolla på det efterhand.
Precis.
Mumbo Jumbo. Och sen så ska jag, vad heter det? Nästa fredag giggar jag på Mafia Comedy. 20:00 på Scandic Malmen. Så köp biljetter. Mafia Comedy.
Det kommer bli guld.
Guld.
Man kan följa dig på sociala medier.
Ja, Shanti Rydvall Menon.
Perfekt. Och jag tackar dig till tusan.
Tack så mycket.
Puss och It's a pretty good crowd for a Saturday, and the manager gives me a smile, 'cause he knows that it's me they've been coming to see, to forget about life for a while.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.